Välkomna till Lifetalk-podden, podden för mental klarhet och personlig utveckling. Med mig, Karin Haglund, och ingen mindre än min kära man, Anders Haglund.
Hej, hej.
Välkommen hit.
Ja, tack till kontoret. Så mycket.
Det här är vårt första poddavsnitt.
Ja, det blir det ju, faktiskt.
Jag har tänkt på det länge, vi har inte riktigt fått tummen ur.
Nej, det är ju så mycket annat man ska göra när man ska bidra med värde till alla människor och hinna med familj och göra allt det när man driver eget företag som en del kan känna igen sig i.
Så är det.
Fördelen med att gå igenom lite sånt här med hemkarantän och pandemier och annat är att man faktiskt får tänka till och säga, men vad är det vi behöver göra?
Och vad är det vi vill göra? Vi har ju velat göra detta jättelänge. Det har varit vår lilla poddbebis. Fick en idé för många år sedan, för det är nämligen som så här. Jag dog tycker att min kära man Anders är så himla bra på att svara på frågor. Han är klok som en bok, för er som inte känner honom. Men så tanken med den här podden är helt enkelt att ni som lyssnar ska få skicka in era frågor om allting som rör mental hälsa, personlig utveckling, prestationspsykologi. Och jag helt enkelt ställer de här frågorna till min man så ni får coachning i poddformat.
Ja, så är ju tanken. Och att jag helst då inte ens ska veta vad det är för någonting. Så jag kan bli lite förvånad och svara bara så som jag brukar när man får frågor ute på seminarier eller sitter i personlig coaching. Då är det ju ingenting som är förberett. Och det blir oftast bäst när man tar det fräscht utan att så att säga ha någon sorts förinspelat svar.
Så är det. Så Anders, ska vi sätta igång tycker du?
Ja, det blir lika
bra. Första frågan, är du redo?
Ja, så redo man nu kan bli, eller hur? Jag har väl ingen aning.
Ja, precis. Då läser jag frågan här. Jag har en fråga om oro och jag har jättesvårt att somna på kvällen och upplever mycket stress. Tips för att släppa oron.
Jag tror att många kan känna igen sig i det.
Tror jag också.
Och första är att se hur oerhört mänskligt det är med oro. Om man tittar genom historien så är det ju så här att när vi hade gamla kartor och inte hade med alla ställen så fanns det vita fläckar på kartorna. Och de här vita fläckarna, det fyllde vi nästan alltid med elände. Det var drakar och stup och det var vassa klipper man kunde gå på grund på. Och idén med det var väl det att man genom att oroa sig och bli rädd för saker så skulle man hålla sig undan från att göra sånt som kunde skada en. Så när vi uppfostrar våra barn och annat så var det väl ganska troligt att man visste att gå inte in i skogen. Så vi hittade på att det fanns troll och vättar och i mörkret lurade allt möjligt. Och så tänkte vi att då håller de sig borta om vi skrämmer dem för skogen. Istället för att kanske visa vilken plats som skogen kan vara och hur vettigt det vore att titta sig för. Och att det är svårare att gå bland rötter och annat när det är mörkt och annat. Men det är det första jag vill säga till den här personen är att det är oerhört mänskligt. Det här är inte, vilket namn det nu än är som är inskickat ifrån, så är ju detta inte ett personligt problem utan det är ett mänskligt problem. Att våran fantasi har en tendens att fylla det vi inte vet något om med oroliga och rädda tankar. Det är vad barn gör när man släcker lampan. De tittar på exakt samma rum men plötsligt ser de ah! För att de hittar på att det förmodligen är något elakt där så fort det blir mörkt när vi inte vet vad det är. Så det är det första, att se hur oerhört mänskligt det är. Det andra är att inse att skälet till att vi gör någonting överhuvudtaget som människor är att vi har en idé om att det är vettigt. Annars skulle vi släppa det. Det finns ingen människa som behåller ett beteende som inte på någon nivå känns som att det är vettigt. Och nu kan jag riktigt höra ute i vad man nu ska kalla det här i poddland, de som lyssnar på detta, hur de kan tänka, nej, jag har massa saker, jag är till exempel orolig, jag vet att det inte är någonting vettigt med min oro, jag bara mår dåligt och är stressad och det finns ingenting som är bra med det.
Och det är det jag tänker också, den här personen som har skickat in den här frågan är ju medveten om att oron gör att det blir svårare att somna och så vidare. Så på ett medvetet plan så vet den här personen att
precis.
Och vill bli av med sin oro.
Ja, och enligt det så är det. Men jag har upptäckt att när man väl coachar folk som har mycket oro och man säger det, om jag bara kunde trolla bort din oro, vore det bra? Då säger de, det vore fantastiskt. Vad härligt det vore om du bara kunde liksom ippidi, bippidi, bo och så var det borta. Och så säger jag vet ju att det här bara är ett tankeexperiment som Einstein kallar det. Att jag, men nu kör vi. Är du med? Och så går man fram och säger ippidibippidibo. Och så brukar de alltid rygga lite grann. Och sen varför ryggar du? Och säger ja, jag är inte säker på att du vill att du tar bort all min oro. Och sen varför inte all oro då? Ja, men jag är med på att för mycket oro är ju inte bra. Men lite oro är väl ändå bra. Och så frågar jag, vad är det för bra med lite oro då? Ja, men lite oro gör ju att man inte missar saker. Jag menar, om man inte är orolig så tänk om det faktiskt händer dåliga saker. Och så bara för jag inte ens går där och oroar mig så är jag inte förberedd alls. Och har liksom inte lyckats stävja det här och så råkar jag ut för hemskheter. Jaha, så att du tänker att om man bara är lite lagom orolig så är man liksom mer på tårna och kommer ihåg saker och missar ingenting. Ja, säger de då. Och sen man var mer då? Varför vill du inte ta bort all oro? Nej, men oro gör ju också att man klarar saker ibland som man kanske inte klarar annars. Ja, det får du nog utveckla lite. Ja, men säg när man är på jobbet och man har en deadline och så vet man att nu har vi bara 3 dagar på oss men vi har egentligen en veckas jobb att göra. Och så om jag blir orolig och upp i varv då känns det som jag kan klara den här veckans jobb på 3 dagar och få det gjort. Lite som när man gick i skolan och visste att man borde ha börjat plugga för en månad sedan men det var roliga saker att göra. Och så rätt för det så är det bara 3 dagar kvar och så sätter man sig och råpluggar dag och natt i 3 dagar och så spottar man ut rätt svar på pappret. Liksom. Och det vi missar i bara de här fallen är att nummer 1 så är det ju så att oroliga sinnen är precis de som missar saker. Oroliga sinnen som går omkring och letar efter sina solglasögon och inte upptäcker att de sitter på huvudet. Det är oroliga sinnen som går ut och sätter sig i bilen och upptäcker att de inte har med sig mobiltelefonen, går in och hämtar mobiltelefonen, kommer ut igen och upptäcker att de har lagt från sig nycklarna någonstans och så tar det jättelång tid att göra en enkel grej. Så argumentet håller inte att man inte missar saker, att man inte missar något för att man är lite på tårna orolig, utan det är tvärtom. Och samma sak med andra delen i exemplet så är det ju så här att vi kan mycket väl driva oss med en massa energi och plugga in grejer. Men om jag säger det till dem så här att om jag lägger fram det där provet framför dig idag, hur bra skulle det gå? Och säger jag kommer inte ihåg någonting av det provet. Nej, men om du hade börjat den här månaden innan så har du fått med dig kunskapen. Nu fick du med dig betyget, men du fick inte med dig kunskapen och det var ju kunskapen du ville ha. Så jag säger inte att man inte kan göra det, men det är inte så bra som det verkar. Tredje delen i det är att jag har upptäckt att väldigt många människor sätter likhetstecken mellan oro och att bry sig. Så att om 2 par i ett förhållande väntar på att ett barn ska komma hem och den ena blir väldigt, väldigt orolig och nästan tappar huvudet, säger vad kan det vara för en av, tänk för det har hänt något, tänk om det har hänt något, tänk för det är ambulans, polis, bara så här. Och den andra personen är lugn så kommer någonstans under väntan den här personen som är orolig titta på den som är lugn och säga bryr du dig inte ens? Alltså med andra ord, det finns ett likhetstecken i oroliga sinnens att oro är detsamma som att man bryr sig, att man är en finare människa. Att den som inte är orolig när man ser att det händer konstiga saker är lite av en psykopat som inte ens bryr sig. Så människor som jobbar på olika arbetsplatser och är oroliga, de har en tendens att bara jobba med 2 typer av människor. Antingen människor som tittar på samma sak som dem och det de är oroliga för. Och när de tittar på det så ser de att okej, den här människan ser att det här är en jobbig deadline eller att det här måste fixas, det här måste ordnas. Men de verkar inte vara lika oroliga som jag. Alltså är de som bäst så är de inkompetenta för att de inte vet hur man gör något åt det. Eller som värst är de psykopater för de skiter i det. Alternativ 2 är att de faktiskt inte ser det jag ser. Vilket innebär att de är lite naiva stollar som inte fattar hur illa det är. Alternativt då inkompetenta som inte vet vad man ska göra med det. Så de jobbar antingen med naiva stollar och inkompetenta människor. Alternativ 2 med psykopater och människor som inte bryr sig. Och de ser inte att det är bara mitt oroliga sinne som får det att se ut som att människor är sådana. Och samma är det med djupet av kärlek. Så om vi har en person som är riktigt orolig över sitt barn och som är nyfött eller liknande och måste upp och kolla 10 gånger om dygnet om de andas, så kommer den personen titta på sin partner som ligger och sover och tycka att de älskar inte dem lika mycket som jag. För att jag är orolig och kan inte ens sova, så titta på djupet av min kärlek som jag mäter med djupet av min oro. Mm. Och det här gör ju det att innerst inne så tycker jag det är en massa bra saker med oro. Jag tycker att det håller mig på tårna. Det gör att jag inte missar saker. Det visar att jag är en fin människa. Att jag bryr mig. Att jag har en djupare kärlek. Och
att oroliga människor ofta fungerar på det sättet att de undermedvetet har de här fördelarna som de egentligen inte är medvetna om.
Nej, det är helt dolt för dem tills man då hamnar i det läget när de ryggar och man utmanar dem. Så inser de att jag kunde alldeles nyss svära på att det fanns ingenting jag tyckte var bra med min oro. Och så inser jag det att nej, andra vågskålen ligger ju det att om man inte oroar sig när man ser de här sakerna, då är jag inte en fin människa, då missar jag grejer, då är jag inte på tårna, då har jag ingen energi, då kan inte jag driva vidare, då blir jag lat. Då är alla de här sakerna ligger och det är klart jag inte släpper det. Så att istället för att försöka stävja sin oro, för om man hoppar in i sin oro när den redan har börjat och försöker ändra på sitt oroliga tänk, ja, det går inte, för det är fullkomligt logiskt för mig att jag ska vara orolig här. Faktum är att jag borde vara oroligare, så kanske det hade gått ännu bättre. Det är så det ser ut. Så det ser ut som att man lyckas tack vare sin oro, men det är egentligen att man lyckas trots sin oro om man lyckas med något. Och oftast blir det inte så bra när man är orolig. Men det här är vad den här personen behöver se, och alla människor som oroar sig behöver se. Att jag behöver titta i riktning mot vad är det hos mig som gör att jag faktiskt tycker att oro är en bra idé. För annars hade jag släppt den. Det är någonting där inne som gör att det må vara skit att vara orolig. Men det är i varje fall bättre än att se mig själv som en människa som inte är kärleksfull och bryr sig och omtänksam och allt det där. Och då kan jag inte släppa det riktigt innan jag ser det. Men i samma stund som jag ser det så ser det inte vettigt ut. Och det verkar som att är det verkligen bästa sättet att visa att man bryr sig, att man är uppe i varv? Eller är det bästa sättet att bry sig om barnet som inte kommer hem den här kvällen när man sitter och väntar, genom att vara lugn och veta att nu kan jag svara på vad som än har hänt? De kanske bara är lite sena och har snackat med kompisar och inte vill vara någon tönt för att de går hem tidigare än alla andra. Eller bara vad roligt om man glömde av tiden eller något. Men om de väl kommer nu, om jag inte är upprörd, så har jag mycket lättare att ha en bra konversation. Men det är vad jag behöver se, för jag släpper inte min oro förrän jag ser att den inte är vettig. Så länge den ser vettig ut på någon nivå, så kommer jag hänga tag i den varje gång jag ser att jag tycker det är lite extra viktigt.
Sen kan det väl säkert också vara så att när man är som mest orolig och vill bli av med den här oron, för det är ingen skön känsla, särskilt inte när man ska somna, så kanske man försöker att göra saker för att bli av med sin oro. Och det i sin tur nästan är lite som att, alltså att man behåller, man ger med kraft åt oron bara genom att det blir så stort. Man gör nästan en större sak av det.
Man tror ju
man steg tillbaka och iaktta.
Man tror ju man kämpar mot faktiska saker, men man kämpar ju mot sin egen oroliga fantasi. Och det går inte att vinna mot sin egen fantasi, för den fyller alla vita fläckar med de där oroliga tankarna. Och när jag då försöker tala om för mig själv att bara lugna ner det eller vad det nu än är, det blir som att skuggboxas på något vis. Det spelar ingen roll vad jag hittar på, hur bra argument jag har, så kommer skuggan göra samma rörelse. Så jag kan inte slå min egen fantasi, utan jag behöver på något vis förstå bättre och se att när jag är där på kvällen och kanske ligger och oroar mig för vad som ska hända imorgon eller vad jag sa idag eller vad det nu är som ligger och tuggar, så är själva grejen är att se att det här är inte det bästa sättet att bry mig på. Det här är inte det bästa sättet att se till att jag inte missar något. Det finns ingenting jag kan göra stressad, orolig och osäker som jag inte hade gjort bättre om jag hade varit lugn och harmonisk och tagit mina tankar med lite mer nypa salt. Och speciellt när jag ska somna, så gäller det att se det att det bästa sättet är inte att försöka lugna ner tanken, utan jag hade en vd som jag coachade just med sömnproblem, och det han sa var ju det att innan vi pratade, så ju mer jag kämpade mot att försöka sova, ju mer rörde jag upp sinnet, och ju mer rörde upp sinnet, ju vaknare var jag till slut, var jag tvungen att gå upp. Men efter vi pratade om att man inte behöver ta det på fullt lika stort allvar, så sa han det att mitt favoritställe där jag alltid har kunnat somna i stugan där jag lyssnar på havet. För det är som mitt white noise som man kan köpa någon apparat som gör. Och nu sa han det att nu kan jag göra det hemma också, för nu har mina oroliga tankar blivit mitt white noise. Alltså innan de oroliga tankarna kändes som att det måste jag kämpa emot när den dök upp, och den måste jag fightas med eller göra något med eller skriva ner och vad det nu än är. Så nu plötsligt så var det mer liksom bara, åh, tänk vad det här hände på mötet på fredag. Det var mer som tankevågor som slog ner och blev som hans white. Och sen sa han, nu somnar jag till mina oroliga tankar.
Egentligen handlar det säkert om att man ska vara lite mer fine med oro och lite mer fine med att ha ett busy mind när man ska sova. Och när man ser att hoppsan, så var jag idag, värst var det, var mycket tankar som flyger här. Så automatiskt så lugnar det lite ner sig än att om man ska liksom försöka gå in då och oj vad jag tänker mycket nu precis när jag ska somna, oj vad jag blir pigg, och så ger man liksom
ja, man ger det kraft i samma stund som man kämpar emot det. Det blir lite grann som folk som blir mobbade i skolan eller vad det nu än är. Någon snor deras mössa och börjar kasta den fram och tillbaka och den här personen jagar efter den. Hade de istället tittat på dem och sa det att du, den där mössan är ju min, men när ni är klara med den, skåp 47, och så hade de gått in till skolan, så hade ju ingen mobbat dem dagen efter. Det är liksom inte roligt om man inte får motstånd. Och det är lite samma in i huvudet, alltså att ens egna osäkra tankar kan mobba en när man tar det på för mycket allvar och springer och jagar tankemössan, om vi säger så.
Just det.
Och istället så är det liksom bara, ja just det, wow, jag kan producera en massa oroliga tankar, spännande, lägg dem i skåp 47 så jag har lite annat att göra här.
Nu ska jag sova.
Ja, precis så.
Ja, men väldigt bra. Väldigt bra. Hur känns det, Anders? Ska vi gå vidare på nästa fråga?
Ja, men det tycker jag. Jag hoppas att någon i varje fall fick ut något av det från hur man förhåller sig till sin oro snarare än att man försöker fixa den.
Bra sammanfattat. Nästa fråga. Läser upp den så här. Hej, jag är en 20-årig kille som undrar över dina bästa tips för att nå mitt drömjobb. Jag har ganska klart för mig vad det är, men är osäker på vägen dit och hur jag ska tänka för att lyckas.
Det kanske är många som sitter i det där. Men jag tror att många gör det lite för stort. De ser hela vägen. Så vi har en 20-årig kille som kanske redan nu funderar på drömjobbet med en viss lön. Och där han ska göra vissa saker som är något som man kanske når när man är 30 eller 35. Så man är långt fram i tanken. Och det man gör istället är att man tittar på vad är mitt första steg mot det då? Det är jättebra att han har en vision och en tanke om vad han vill. Man kan också ha en förståelse för att i takt med hans erfarenhet så kanske den visionen ändrar på sig. Men det hindrar inte att man gör det bästa man kan just nu och säger men då går jag på den här utbildningen eller då ringer jag upp den här arbetsgivaren eller jag pratar med mina föräldrar om de har någon annan kontakt eller någon kompis eller vad det nu är. Man tittar på vad är det där första steget jag kan göra idag eller denna veckan. Så vi tar ner det på ett mera hanterbart nivå. Och sen är det ju så här, när det gäller att lyckas, då finns det alltid recept.
Mm.
När det gäller att lyckas finns det recept. När det gäller lycka så är det svårare med recept. Mm. Utan där är du mera född in i det och kan bara komma i vägen. Men när det gäller att lyckas, då finns det folk som har lyckats innan. Så har han en klar idé om vart han vill och hur det ska, och så där, men inte riktigt vet hur det ska gå till. Då skulle jag ju föreslå att han tittar på sådana som har lyckats med liknande saker, om man nu är klar över det. Och helt enkelt använder det som en mall. För vi kan stå på giganters axlar. Saker som för 100 år sedan var helt mirakulösa är sånt man lär sig i tvåan idag.
Mm.
Madame Curie stod och offrade sitt liv för Nobelpris. Men hon stod där med litium och tittade på radium och fick strålning i sig och sånt. Och det har vi nästan som en liten sån här kul partytrick i kemin i fyran. Så vi kan se att vi kan lära så mycket av de som har kommit innan där. Så att 20 år, jag skulle be honom att helt enkelt antingen om du inte kan träffa människor som redan har lyckats med det du vill, gå ut på YouTube, se om det finns någonstans du kan leta upp det eller ta en bok och se, för någon har gjort vägen innan och du kan ganska väl när det gäller att lyckas kopiera den. Spelar ingen roll om man vill bygga kroppen, så kan man gå ut och titta på någon som har lyckats bygga kroppen och se hur tränar de, hur äter de, vad gör de. Och om du bara kör igång och gör det varje vecka så kommer någon efter ett år säga vad krallig du har blivit.
Mm.
Det är inga hemlisar när det gäller att lyckas.
Nej.
Och det som vi snarare...
Det viktiga är väl också då bara att, men det verkar som han har ganska klart för sig vad det han vill. Och då hoppas jag ju verkligen då att det är något han innerst inne vill. Och inte det är någonting som...
Han tror ska göra honom lycklig liksom.
Precis, att alla andra säger att det här vore liksom... The dream job. Men så där får man ju också ta en liten rannsakan i sig själv och fundera på, är detta det som jag verkligen vill? Ja. Och det kanske ändrar sig under vägen. Det är det som är så spännande.
Jag skulle till och med vilja gå åt andra hållet från det och säga, fundera inte så mycket utan gör det som verkar vettigt och ta nästa steg.
Mm.
Du kommer hamna på ett fantastiskt ställe, för det är precis som när ett träd växer från ett litet frö upp i ett stort trä och trycker ut rötterna, så det är ju inte förbestämt exakt för de ska gå. Träffar det på en sten så växer det ner under eller över eller vid sidan.
Precis.
Och vi grundar ibland för mycket, tycker jag, snarare. Alltså istället för, vad är det här jag verkligen vill? Vi gör det så himla stort istället för att säga, det här är vad jag skulle tycka var kul idag.
Just nu, det är det jag menar. Men det är jättebra. Men att man är sann mot sig själv hela den vägen, som man inte inser sen när man är 30. Att där sitter man med det där drömjobbet och inser varför var det detta jag ville.
Ja. Och kanske även då att om man nu hamnar där, att man ser att ja, men jag har 30-40 kanske, beroende på vad vi hittar på med, eller livslängd och annat, så kanske jag har 30-40-50-60-70-80 år kvar arbetsför.
Mm.
Vi vet ju inte hur mycket det kommer vara. Så många känner ju liksom, jag är helt körd. Ja, men bara byt nu då. Det är helt okej liksom. Mm. Och då säger en del så här till mig när jag coachar. Liksom att, ja, men, om jag skulle byta nu från att vara företagsledare till att vara läkare. Bara för jag kom på att jag hellre vill vara där. Jag har ju liksom 5-6 år av studier. Och jag är 41 nu. Och ska jag ge mig den? Jag är ju 46-47 innan jag kan gå över till att vara läkare. Då brukar jag titta på dem och säga, ja, men hur gammal är du när du är 46-47 om du inte gör det här då?
Precis.
Det enda skillnaden är att du ska anlända 47 när du bara frågar om du ska vara läkare eller fortsätta göra något du inte vill. Många ser inte den bilden av det. Så att vad jag försöker få fram här är att det inte är så farligt att göra ett misstag som folk får för sig. Liksom. Tänk för att göra en sak, hamna på fel ställe. Ja, och.
Precis.
Du har lärt dig en massa på vägen dit. Du hade kul på vägen dit. Det är först när tanken slår dig att det här var inte vad jag ville som du börjar tycka att det är tråkigt. Men det är okej att byta.
Mm.
Varenda studie idag är att du kommer inte jobba 40 år på ett ställe och få en guldklocka. Du kommer att byta karriär ett antal gånger. De allra flesta åtminstone 2-3 gånger. En del 7-8 gånger under en livstid. För det skiftar så snabbt nu.
Det är det jag känner nu, Anders. Vi är inne här nu på vår nästa karriär.
Vi svarar på våra frågor här.
Poddare. Ja. Nej, men det är det. Alltså. Det här är vår nya grej.
Vår nya grej och podda omkring istället. Ja.
Och jag tänkte att vi ska ta en fråga till. Så är du beredd?
Ja.
Ja. Då kommer detta från en HR-chef i ett företag som jag känner mig ofta väldigt inspirerad inför nya utmaningar och satsningar vi gör inom företaget. Dock så upplever jag motstånd från många av de anställda, vilket jag tycker känns jobbigt. Vad kan jag göra för att få med alla på båten?
Mm. Det kan nog många känna när man ska göra förändring. Jag.
Särskilt som ledare.
Ja, jag brukar ju säga det att lite grann att ha hand om personalansvar är som att valla katter. Alla hoppar åt olika håll och det är svårt att få tillbaka dem i lådan. Men det viktigaste är att se att alla människor vill göra ett bra jobb. Alla människor vaknar på morgonen och verkligen hoppas, kan inte det här få vara dagen när allting flyter? Kan inte det här få vara dagen när det faktiskt fixar sig? Det hoppet startar vi om med nästan med varenda dag. Och sen så tyvärr så för de allra flesta så skiter det sig ganska fort. Men vi har det hoppet. Och om man kan se att alla människor vill göra ett bra jobb. Det är ingen som vaknar på morgonen och tänker att idag ska jag sätta mig på tvären. Idag ska jag vara jobbig. Det enda skälet att de gör det är att de har inte riktigt sett den, vad värdet är i det du ser. Om den här HR-chefen nu då, som ser att det här, nu är jag inspirerad och det här skulle jag vilja ta tag i, för jag ser hur tydligt det skulle vara bra för oss. Vad man missar då är ju att hon eller han kanske har gått på ett antal kurser, läst ett antal böcker, haft en mängd med konversationer, och nu ska de förklara det här för arbetsstyrkan. Men då får de det som färdigt faktum och det är inte lika lätt för dem att förstå vad det egentligen handlar om. Så vad man måste inse är att det får gärna ta en vecka eller två och visa, förstå, kommunicera, förklara tills de förstår vad hon eller han förstår av det här. För i samma stund som människor förstår bättre så gör de bättre. Så att om en människa kan se att det här är genuint bättre för mig. Om vi gör den här förändringen, ja, det kommer vara lite jobbigt här i ett kvartal. Men sen kommer vi få så mycket för det. Om de ser det lika tydligt som den här chefen gör. Så det är det handlar om. Att få de andra att se vad du ser. Så att de ser att det är vettigt. Och då försvinner just motståndet.
Och det kanske är där man missar ibland. Att man inte talar om värdet till vad gör det för varje enskild individ, utan oftast kanske man pratar i företagets namn att det här gör det och det. Och på individnivå så kanske liksom hitta att motivera på individnivå.
Man glömmer ju oftast att det som man ser från toppen om hur bra det är för företaget låter enbart som då ska jag jobba mer på, för den som ska utföra jobbet, om vi säger så. Och därför så måste man ju förklara hur, vad är värdet för den här personen? Vad gör det för dem? Hur är det här bra för er? Ja, det är bra för er för att vi får ett stadigare företag som kan garantera er vidare utbildning, stabil anställning, eran ekonomi. Ni kommer att ha roligare på jobbet, vi kommer bli utmanade, vi kommer lära oss nya saker. Vad det nu än är som det här, allt det här. Men det tar vi ofta för givet, för vi ser det och tänker, det ser väl de också. Kan de inte förstå det här? Nej, det gör de inte. För att,
ja, övertydlig helt enkelt.
Ja, jag tror aldrig att någon tycker att nu har ni varit för tydliga med vad värdet är och varför vi ska göra det här. Det är nog sällan. Och då får man också komma ihåg det som vi pratade om i förra vad det gäller oro. Att om jag inte kommunicerar hela kartan utan lämnar vita fläckar, så måste man komma ihåg att de flesta mänskliga sinnen börjar oroa sig då. Och kastar in elaka grejer i det de inte vet om. Så det gäller att fylla hela kartan för dem med bra, med informationen och vad det är som kommer att hända, hur det kommer att spela ut för dem och vad det kommer, framförallt liksom, hur är det här bättre för dem. Det är lätt att tänka i termer av hur det är bättre för mig och företaget, men det viktiga här som chef är att se hur är det bättre för dig och förklara det på ett sätt som inte bara är semantiskt utan verkligen okej, sätt mig in i detta, okej, på vilket sätt är detta bra för dig liksom, och så kommunicera det, så försvinner motståndet. Det är som försäljning. Om man verkligen kan visa att om du ger mig 1 miljon för våra tjänster och produkter, så kommer du få 5 miljoner tillbaka. Om den är tydlig så blir ju inte frågan, nej, jag är inte säker, kan jag komma tillbaka?
Jag har inte råd. Nej, då är 1 miljon billigt, ja, om man förstår det.
Ja, och då kommer det inte vara något motstånd. Det kan snarare vara liksom, när kan vi göra det igen?
Mm.
Jag vill göra den här miljontransaktionen varje dag om det går. För är det 1 miljon mot 5, så vill jag, då är min nästa fråga bara, när kan vi göra det igen? Det är som att gå på en dejt och upptäcka att jag gillar att vara med dig och jag fick världens bästa kyss och vi hade jätteroligt. Då kommer ju aldrig frågan vara liksom, jag är inte säker, kan vi göra det igen verkligen? Utan det är ju liksom, nej, torsdag. Och det är lite den man vill ha på jobbet också, liksom, att man har förklarat det så pass bra att alla där hamnar i det läget. De ser vad värdet är, och då blir det liksom inte måste vi, utan det är mer när kan vi göra det igen.
Så när ska vi podda igen?
Ja, när ska vi podda igen?
Nej, men tanken är ju faktiskt så här, vi sitter ju nu, det är ju juni,
ja.
Och detta är ju vårt första, vad heter det, pilotavsnitt.
Ja, det blir ett pilotavsnitt.
Så vi vill ha feedback.
Testa lite.
Vi vill verkligen ha er feedback. Hur kan vi göra det bättre? Vad var bra? Och så vill vi ha massor av frågor. Och de är hemliga för Anders, så mejla till mig, Karin, på karin@lifevision.se. Men sen är det också så här, Anders, att det heter ju Lifetalk-podden av en anledning, eller hur?
Mm, det gör det ju.
Vi har ju tagit fram ett personlighets...
Förutom att det är ett väldigt bra namn då.
Ett väldigt bra namn. Det är ju vad det handlar om, vi pratar om livet. Men vi har tagit fram ett personlighetsutvecklande spel. Det var rätt många år sedan nu. Men den har bytt förpackning och har fått ännu fler frågor. Och det kommer också ett Live Talk 2 här i dagarna.
Ja.
Så min tanke, Anders, är att du får dra ett kort.
Oh, jag får dra ett kort här, lite så.
Ja. Och så ställer du den här frågan, så får du som lyssnar fundera på den här frågan. Och det är 88 jätteintressanta frågor inom personlig utveckling för att lära känna sig själv och de som man spelar med. Om man spelar med någon, det måste man inte göra.
Man kan ju faktiskt sitta och dra korten alldeles själv och bara reflektera och tänka och få ut något av det. Men vi får ju också väldigt mycket feedback från till exempel någon tjejmiddag där de säger, vi hann inte mer än 4 kort in och sen var hela kvällen helt fantastisk. För det stimulerade en positiv anda i vad vi pratade om snarare än det man kanske annars gör, vilket är lite snack om andra och vad som pågår i världen och sådär. Så blev det någonting på djupet. Och även på arbetsplatser har vi haft den. Så nu tar vi det där kortet som vi drog här bara ur de 88 ur Lifetalk, som bara heter Lifetalk, men det är Lifetalk 1 då kan man väl säga.
Mm.
Och då var den fråga vi fick, nu ska vi se, det står, om du fick byta plats med någon för en dag, vem skulle du då välja att byta med?
Den är bra.
Ja, det, man kan ju hoppas att man börjar fundera på det, för att det är ju intressant. Varför vill man byta med den personen? Vad är det som vore så kul med det? Och vad är det med det som jag har en idé om skulle vara extra kul och värt med? Eller, eller så är det bara att man vill ha den utmaningen. Eller vad det är. Det är olika bevekelsegrunder för alla människor här. Men om du fick byta plats med någon för en dag, vem skulle du byta med?
Det är väldigt intressant att höra hur andra tänker. Jag vet, vi hade ju väldigt roligt när vi har tagit fram det här spelet. Och nu är det rätt länge sedan, så att vi får nog ta fram den asken och spela igen. Vi har också börjat fråga barnen lite.
Ja, och sen har vi haft den i bilen.
Nu. Ja.
Där har vi haft den sådär, när man åker på en längre resa så är det lite kul att sitta och dra något kort då och då. Eller så, bara för att, och det är det roliga, det är lite som Einstein sa en gång i tiden, han var lärare på ett universitet och så var det några som kritiserade honom för att det visade sig att de tyckte att han hade haft lagt fram exakt samma prov som han hade haft förra året. Och då tyckte de, du kan inte ha samma prov igen. Då kan ju alla svaren. Och sa han, jo, jag kan ha exakt samma prov igen för att svaren har ändrat sig. Mm. Svaren är inte de samma i år, vi har lärt oss grejer.
Det känner jag igen mig. Du kan nog fråga mig en sån lifetime-fråga varje dag så kommer jag ändra mig lite.
Ja, det skulle jag.
Men jag ändrar mig inte på att det här var väldigt kul. Och jag ser fram emot att vi ska göra ett nytt avsnitt. Och det kommer släppas först efter sommaren.
Ja, det blir
så
härligt.
Så vad säger man nu då? Hej då så länge.
Hej då,
och mejla mig era frågor.
Hoppas
du har
gett lite tankar om livet.
Följ oss på sociala medier.
Yes!
Under sommaren.
Live Talk-podden med Anders och Karin.
Ha det bäst.